Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del, vad kan det bli, 12 kanske?
Ja, stämmer bra nu.
Av Från Kremers-serien, men där vi pratar om era lyssnarhistorier.
Ja, tack så mycket för att ni har skickat in så mycket teorier. För jag trodde ju inte vi skulle kunna göra 2 avsnitt fulla av teorier. Vi hade ju mer teorier i del 10 också. Men fortsätt skicka in era teorier till simwaypodcast@gmail.com. Nästa avsnitt blir inga lyssnarteorier, utan då ska ni föra om folk som dog i vildmarken. Och del 13 är förstås redan ute på Patreon. Så att om ni väljer att sponsra Mördarpodden där, vilket vi blir oerhört tacksamma för, så kan ni lyssna på del 13 redan. Vi har också experimenterat lite på Patreon med att lägga ut avsnitt i förväg, så det är möjligt att det finns något mer avsnitt där att lyssna på, men jag vågar inte lova någonting.
Det vi kan lova i alla fall att ni kommer få fördelar att vara Patreon.
Dagens första lyssnarteori kommer från Pauline.
Pauline, va? Nej, förlåt.
Ja, det är, alltså, är inte så här, varje person som heter Paul eller Paul har olika åsikter om det. Så vet ni, men jag ska säga Pauline här. Så jag hoppas det är rätt.
Om jag kallar henne för Pauline, ja, då blir det ju rätt på något sätt.
Då gör ju någon rätt, ja, i alla fall. Någon rätt. Hon säger i varje fall: hej, min teori är följande. Det börjar med att Chris och Lisanne blir skrämda av några killar de ser på vandringen som ser obehagliga ut. Chris och Lisanne sticker därifrån. De inser att de blir bortskrämda så långt att de har gått vilse. Och de inser att de inte kommer hinna tillbaka innan det blir mörkt. De ringer 112, för nu känns det också extra obehagligt med tanke på de där killarna. De tar sig högre upp i ett försök att synas bättre, om det kommer plan för att söka efter dem senare, och de hittar en grotta som de kan sova i. De placerar ut bitar av plastpåse på några grenar av olika anledningar, för att planen kanske kan se reflektioner eller en starka röda färg i påsarna, och för att tjejerna ska kunna ha en markering och kanske kunna hitta tillbaka till där de var innan om de går vilse ännu mer. De känner sig tryggare i grottan och tänker sova där. De ringer 112 fler gånger. Under natten är de ledsna och förtvivlade och har svårt för att sova. Lisanne tar bilder med kameran upp mot himlen av olika anledningar. Hon vill lysa upp vid sidan om henne och Chris och de känner sig rädda i mörkret. Men hon vill inte använda blixten i jämnhöjd då blixten kan bli jobbig för ögonen. Hon tänker att om det skulle komma ett plan mitt i natten eller om någon bor i närheten så kanske de kan se när det blinkar och kamerablixten. Lisanne fotar över himlen för att hon försöker se månen för hennes pappa sa att hon skulle titta på den när hon kände sig ensam. Någon gång under natten känner Chris att ett kryp rör sig i hennes hår och Lisanne fotar hennes bakhuvud för att de ska kunna se krypet men det hinner ta sig vidare. På morgonen bestämmer de sig för att inte gå vidare för de vet ju att det kan göra att man går ännu mer vilse. De tänker att de kan bli hittade om de är kvar vid samma ställe. De obehagliga killarna som de såg föregående dag och som troligen bor i området kommer till grottan någon gång under dagen. Och tjejerna blir hotade med vapen och tvingas klä av sig. De blir våldtagna och knuffade ut för ett stup. Och det är anledningen till Chris brutna reben och bäcken och kanske Lisans förlust av foten. Gärningsmännen tar tjejernas väska och behåller den. De raderar en bild som de syns i bakgrunden på när de förföljer tjejerna. Om det kan hänga ihop på något sätt med ordningen på fotorna. Annars har jag verkligen ingen aning om varför fotot försvann. Längre fram lägger gärningsmännen ut väskan för att det ska se ut som en olycka. Och det är också anledningen till att de inte rör eller tar någon från väskan. De upprepade försöken att komma in på Chris telefon kanske gjordes av gärningsmännen i ett försök att få reda på mer om tjejerna. Anledningen till att man nästan inte hittar något av tjejerna är att en sån där flodvåg ni pratade om som kunde finnas där sargat kroppen ännu mer och spritt ut benen på massa ställen. Kläderna också spritts. Eventuella andra förklaringar till att man hittade Chris shorts kan ju också vara att tjejerna kanske tvättade av sig och blev överraskade av en flodvåg som dödade dem och krossade deras kroppar. Någon kan ha hittat väskan tidigt då den såg fräsch ut och behållit den ett tag men sen gjort sig av med den för att inte verka vara inblandad. Varför var Chris ben blekt och Lisans fot välbevarad med hud? Det lämnar jag osagt. För just de detaljerna, samt det där med den försvunna bilden, tycker jag är konstigast av allt.
Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Sen har vi vår vän Bo-Göran.
Ja, Bo-Göran.
Som var på Mördarpodden Ölen.
Precis.
Han säger, hej, jag har lyssnat på avsnitt 7 och sett alla bilder. På bild 505. Zooma in den och kolla i grottan. Tyvärr dålig upplösning, men ser man inte någon som fotar eller är det bara en skugga? Och det jag tittade på, och det är många som har sett saker i bild 505, men jag kan inte se någonting underligt där.
Mm. Jag kan inte heller se någonting underligt i bild 505.
Men det är en bild som har gett upphov till spekulationer.
Mm. Sen har vi ju Maria, och vi fick ju present av Maria till och med.
Ja.
Maria säger, vill återigen tacka för otroligt kul dag och kväll på Mördarpodden Ölen. Mördarölen heter det ju.
Mördarpodden Ölen heter det, inte Mördarölen.
Jaha.
Mm, det låter inget bra om jag går till en krog och säger, jag vill arrangera Mördaröl. Då kommer inte de att låta mig göra det.
Okej, jag tar om det. Och sen har vi Maria som var med på Mördarölen.
Mördarpodden Ölen.
Nej men herregud, jag orkar inte. Jag tar om det där. Hoppas att den sitter bra i sovin och att blåmusslan fått sig en plats i ditt hem, Dan.
Blåmusslan är i rummet bredvid i min bokhylla. Jag måste inflika att den här skickade Maria in då precis efter första mördarpoddenölen. Och det är därför den är med här trots att den inte handlar om Från Kremers. Men nu har vi dröjt väldigt länge och tar den här historien så jag kände att vi borde göra det nu.
Ja, det är klart vi gör. Och tack så himla mycket Maria för att du kom, för att du förgyllde vår kväll och för de här fina presenterna.
Tack för min blåmussla.
Tack för min hatt.
Hur såg hatten ut?
Pälsig och vit och så som en liten hatt. Den var jättesöt, urkött. Nu ska vi se. Hoppas mitt gnäggande skratt inte satt spår i huvudet på er, haha. Nej, vi minns det med glädje. Det här började jag tänka på under min Stockholmsvisit, vilket jag inte gjort på många, många år. Det är väl kanske en blandning av obehag och skuld, kanske. Jag menar, jag har ingen aning om vad som hände sen. Vi brukade ta husbilen och bila ner till Grekland varje år, då släkten på mammas sida är från Aten. Vi korsade en del länder under åren. Näst sista trippen var 2003, då jag var 17. Jag var inte precis en lugn 17-åring, orädd och party var livet. Passade på så fort tillfälle gavs att svänga iväg lite själv alltså. På hemvägen hamnade vi i Tjeckien, inte långt ifrån Prag. Helt okej campingplats. Ägaren till campingen ägde även restaurangen där vi senare åt under kvällen. Det var där jag träffade min tyska vän. En kille jag inte kommer ihåg namnet på, hur mycket jag än försöker. Kom på något ni.
Dom. Herman.
Herman, men som bokhärman, alltså av sig. Mm. Herman. Efter maten gick familjen hem medan jag stannade kvar. Pratade vi långsamt med varandra så förstod man ju det mesta. Vi tog en promenad och fortsatte babbla. När vi kom tillbaka till campingen blev vi vinkade på av campingvärden som bjudit en massa folk och dukat en långbord. Väl där bjöds det på öl och sprit. Ni gissar rätt, vi tackade inte nej. Tjeckerna var duktiga på engelska så det var lätt att prata med dem. Allt eftersom pratar man mer och mer med fyra yngre och campingvärden som var lite äldre. Ja, han var väl i min ålder som jag är idag. Haha. Tyst, man frågar faktiskt inte om ålder. Men runt 35-40. Alkoholintaget blev ju mer klockan blev. De vi pratade mest med frågade om vi ville hänga på efterfest. Det är klart vi ville. Denna lya var på övervåningen av ett radhusliknande vandrarhem. Jag var så inne i mitt samtal med killen att jag automatiskt gjorde vad en av tjeckerna sa. Jag skulle flytta mig närmare min vän, alltså Herman.
Herman.
Herman. Jag reagerade inte nämnvärt på att ljuset släcktes. Det mumlades runt oss och man kände hur luften gick ur rummet. Vad man nu som äldre fattar var att det blev hotfullt utan att något egentligen var sagt mer än att vi skulle stå närmare varandra. Jag gjorde vad jag brukar göra när jag faktiskt blev rädd. Framförallt obekväm. Jag skrattar. Jag skrattar mycket och rätt hjält. Tur det. Annars hade det väl inte hörts utifrån. Den välbekanta rösten av min underbara, men då mycket, mycket irriterade mamma hördes nerifrån. Hon ropade på mig och ljuset tändes med en jäkla fart. Dörren låstes upp. Jag hade inte ens reagerat på att den varit låst.
Fy vad obehagligt.
Fan vad obehagligt. Alltså jag får rysningar när jag läser. I ögonvrån kunde jag se något blinka till i handen på en av de yngre killarna. Och nej, det var inte en klocka på handleden. Var det en kniv eller handbojor? Fast det hade man väl hört. Eller vad man hade gjort. Man hörde ju inte när dörren låstes. Handbojor. Dan, häng på nu. Avsluta meningen som plågat mig i somras. Mama, I...
killed Dean.
Och jag förstår inte vad du och Maria pratar om nu.
Vi pratar om seriemördarpoddens sommarspecial 2023, Dean Corll. Han blir mördad av sin medhjälpare som ringer upp sin mamma och säger: mamma, I killed Dean.
Gjorde du det? Ja, det gjorde han, Maria. Bra, säger Maria. Maria säger att hon är kvar i Houston i Texas med Dean Corll och hans medhjälpare. Jag gräver och gräver och tröttnar inte. Ploppar upp nytt hela tiden. I alla fall, det muttrades ut och jag öppnade dörren. Vinkade ner till min mamma och sa ett glatt hejdå till allihop. Men tysken då? Min vän? Vad blev det av honom?
Inte Herman.
Herman?
Hur gick det för Herman?
Som 17-åring var jag redan en true crime-fanatiker. Och hade gjort ett jättebra arbete om seriemördare där jag fokuserade på Kemper, Gacy och Lopez tidigare samma år. Vad avbröt egentligen min mamma där? Tankarna snurrar verkligen i huvudet på mig. Ha det gott, goingar, och ursäkta babbel. Älskar er. Alltså Maria...
Tack Maria, vilken historia.
Den här grep tag i mig.
Ja, Tur att det gick bra.
Åh, du får aldrig någonsin ursäkta ditt skratt igen. Aldrig någonsin.
Nej, det räddade livet på dig.
Och det är ju så ljuvligt. Shit, vad sjukt.
Ja, vilken grej. Tillbaka till Panama.
Ja.
Och från lyssnaren Therese. Hej! För det första älskar jag en podd. Jag har precis börjat lyssna på avsnitt 10 av Lisanne från Kristgrever, så här kom min teori. Jag har inte listat ut alla detaljer, men i stora drag tänker jag så här. Jag läste på Scarletts blogg och tittade på nattbilderna och tyckte mig se någonting. Jag vet inte om det är rimligt eller inte, men nattbilderna gör det hela väldigt förvirrande. Jag tror att de av någon anledning befinner sig skadade där och kan inte röra sig. Eller är i alla fall begränsade att ta sig framåt, båda två eller en av dem. Jag tror att de båda har förhoppningar om att allt kommer att gå bra. Att de sparar på batterierna i telefonen, kanske tills de hittar mottagning. Jag tror inte de vill oroa sina föräldrar, utan intalar sig själva att de kommer bli hittade. Eller att de lyckas hitta hjälp själv. Att de inte hade mottagning säger sig självt att de inte kan kontakta sina föräldrar eller någon annan heller för den delen i och för sig. Och om de inte hade mottagning visste de ju, så varför ens slösa batteri på att ringa eller ta bilder? Jag tror tjejerna tänkte att de var duktiga som tänkte så. Och att de själva skulle klara sig ur den här situationen. Jag tänker också att det kan vara lätt att tänka så i den åldern. De hade på ett eller annat sätt satt sig i den här situationen själva. Vad det nu var för situation som gjorde att de hamnade där de var. De är där, skadade, mitt i natten, och har svårt att ta sig någonstans. Och de använder blixten på kameran för att skrämma bort djur. Eller för att se vad det är som hörs i mörkret. Vilka djur då, tänkte jag? Jo, på de här bilderna tycker vi se en typ av hundhuvud som tittar rakt fram mot dem.
Den här Blue-teorin stämmer.
Nej, hon har en lite annorlunda teori än Blue. Jag googlade på farliga djur i Panama. Det kom överraskande nog inte upp några klassiska stora djur som är farliga som jag trodde. Men så läste jag, tror på bloggen, eller så hörde jag er berätta i podden, att det finns hundar där. Jag fortsatte googla och hittade skogshunden som finns i Panama. Skogshunden lever i flockar om 2-6 stycken, men upp till 12. De jagar tillsammans och de äter endast kött. De vilar på natten i bon eller under träd och dylikt. Deras ungar föds under regnperioden. På bilden kan jag få det till att en hund kommer fram från ett hål i berget. Kan det vara så att det är en skogshund på bilden som blev störd? Kanske fanns det skogshundsvalpar i boet och upp till 12 skogshundar attackerade Lisanne och Chris. Hundarna är små, men i flock kan jag tänka mig att de blir livsfarliga. Det kan förklara varför ryggsäcken och delar av deras kroppar hittas på olika ställen. Hundarna kan ha slitit itu och dragit med sig byte lite varstans. Vissa delar kan ha varit nedgrävda för att sedan tas upp igen. Shortsen kan en förbipasserande helt enkelt ha satt upp på en gren. Eller så har de fastnat i grenen. Det nämns inte att det förekommer bitmärken av stort djur. Det tror jag kan ha mörklagts. Som också nämner skulle turismen och ekonomin få ett rejält bakslag. Om det framkommer att djur har tagit ihjäl dem. Och vandringslederna skulle eka tomma. Enklare då att benämna det som en olycka. Vilket det också kan ses som. Det förklarar också varför innehållet i ryggsäcken är helt. Det syntes även dragmärken på ryggsäcken. Eftersom hundarna bara äter kött är det också förståeligt varför de inte slet upp ryggsäcken. Om det finns gärningspersoner med i bilden, varför lämna ryggsäck med mobil och kamera och eventuella fingeravtryck? Det verkar inte rimligt. Det första de gör är att göra sig av med eventuella bevis. Det är för osannolikt. Kroppen är också förstörda på ett sätt som inte heller verkar rimligt av ett brott. Rullad hud. Ett halvt ben. Det låter som att det var ett gäng djur som slet i tu kroppen. De har dragit bytet i sina bon, grävt ner det och så vidare. Bäckenet kan brutit i ett fall. Och kanske därför de är orörliga. Det var mina tankar om fallet. Tack igen för en superbra podd. Med vänlig hälsning, Therese.
Tack, Therese.
Ja, tack för den teorin. Och jag följde upp det här lite. Och en sak som talar för teorin är att skogshundar kan ha ihjäl en tapir. Och en tapir väger mellan 110 och 320 kilo. Det är ganska många Chris och Lisanne. Men det som talar emot är att jag inte kunnat hitta ett enda fall när skogshundar har anfallit en människa. Skogshundar verkar också hålla till i andra miljöer än molnskogen. Men på andra sidan Mirador är det ju en annorlunda miljö, speciellt längre ner. Men det första fyndet är inte så mycket längre ner. Men jag gillar den här teorin, och det var en teori som jag inte hade hört tidigare.
Jag gillar den också. Nästa kommer från lyssnaren Maria, en annan lyssnare Maria, som har lyssnat fram till avsnitt 6. Tankar så här långt, säger Maria. Ursprungsbefolkningen är ju en väldigt utsatt grupp, speciellt om de har en markägare som de är helt beroende av. Jag tror att de mestadels är livrädda och inte litar på varken polis eller myndighet. De förstod nog rätt snabbt vems ryggsäcken tillhör och fick panik. Kanske inte så märkligt att det tog tid att lämna in den och att historierna inte överensstämde. Eftersom man påpekat att tjejerna var intelligenta och uppfattade så av andra, kan det också vara möjligt att ryggsäcken placerades strategiskt där av dem själva. De förstod nog att saker och ting kommer att skita sig och att de troligtvis inte kommer att överleva. Men båda var ju oerhört nära sina familjer och de hördes av samt uppdaterade dem om alla sina planer. Tanken slog mig att jag själv hade förmodligen försökt lämna min väska på ett bra ställe. Så skydda innehållet så att deras anhöriga kan söka efter dem med hjälp av bilderna på mobilen eller digitalkameran. Men ficklampan på mobilen måste väl ha använts under natten. Och kanske hoppades de på att väderappen skulle visa platsens namn. Väderappen visar ju även väderstreck och de försökte orientera sig efter någon vind, typ. Detta måste även varit ett sätt att lysa upp vägen när bilderna togs med blixt. De kan ju lysa upp rätt mycket och långt fram i mörker. Med vänlig hälsning, Maria. Då har du sagt någonting här, Dan. Du säger att det som talar emot att lysa upp vägen med nattbilderna är att de verkar som att alla nattbilderna är tagna på samma ställe på ett väldigt begränsat område.
Jag är ju ganska övertygad om det nu faktiskt, att den som har tagit nattbilderna har inte förflyttat sig mer än några meter under de här timmarna som nattbilderna tas.
Det jag tycker är väldigt intressant här, det är just att ursprungsbefolkningen verkar ha ett väldigt starkt band till Feliciano.
Ja.
Han är ju högt i hierarkin där. Och när jag pratar med min pappa om teorier och sånt där, så påpekar pappa alltid den här teorin att de har liksom hittat den på vägen från pianista och till Alto Romero och bara flyttat med den. Men ja, inte vi att bli inblandade. Och det tycker jag nog låter som en väldigt klok teori. För det är svårt att förstå hur ryggsäcken, det är ju det som hittats närmast Alto Romero. Och den är i så pass bra skick och allting funkar där i. Om tjejerna skulle gått dit först och lämnat den och sen gått tillbaka för att bli av med foten och dö och allt sånt där. Det känns inte så troligt. De vet vem ryggsäcken är och känner att vi lämnar in till Feliciano och inte polisen.
Ja, det låter ju rimligt. Nästa teori kommer från lyssnaren Pärlan från Patreon.
Oh, Pärlan.
Som även var med på första mördarpodden-ölen.
Ja.
Han säger, tack för en förträfflig serie. Väldigt intressant och spännande. Kan kanske inte bidra så mycket med teorin, men jag tänkte bidra med min kunskap om digitalkameror. Jag har ju mitt yrke en viss kunskap inom området med brasklapp för att det kan vara olika för olika kameror och kameramärken. På min digitalkamera och annat märke så finns också temperaturen med EXIF-datan. Men den har i alla fall i min kamera inte som funktion att ge utomhustemperatur, utan är för att förhindra överhettning. Blir kameran varmare än XX grader så kommer den slå av sig själv för att skydda kamerans väldigt känsliga elektronik. Blir något fel på till exempel exponering så kan tekniker få indikation på om det kan bero på begynnande överhettning eller kyla, därför att temperaturen registreras i EXIF-datan. Så snart kameran går ner i temperatur så fungerar den som vanligt igen. Detta förklarar, som ni var inne på, varför den steg i temperatur vid användning. Utomhustemperaturen kan således vara mycket kallare. Jag har hjälpt många genom åren att återskapa bildfiler från minneskort. Det är ganska enkelt att från enbart raderade bildfiler från ett minneskort utan skador återskapa hela eller delar av bildfiler. Det är ganska komplicerat att ta bort en bild utan spår, det vill säga inte ens få fram skadade fragment av bildfilen. Det går mig veteligen överhuvudtaget inte att göra direkt i en kamera utan att formatera kortet och sedan använda varenda byte på nytt. Men då försvinner allt och inte bara en bildfil. Bild 509 har raderats med avsikt. Min erfarenhet utesluter allt annat. Hade de 100 bilderna inte tagits så hade de nog kanske kunnat överväga en olycka. Det blir knepigt att bortse från dessa oavsett vem som har tagit bilderna. Det passar inte in i sammanhanget vid en olycka. Lite läskigt att bilden på kvinnans öra ser ut att komma från en levande människa. För drygt 20 år sedan gjorde mycket duplikat från obduktioner åt polisen. Lik tappar i min erfarenhet snabbt färg. Skulle vara så hemskt om de blev svårt misshandlade och lämnades för att dö. Och sedan mitt i natten en vecka senare så kommer en förövare tillbaka som man i panik försöker att se med hjälp av blixten. Och förövarna hade då fastnat på bild 509. Detta upptäckte naturligtvis polisen, men råkade misstag radera bilden istället för att kopiera. I panik försöker polisen sedan att återskapa kortet, men råkar istället formatera det. Lite som resten av behandlingen av bevisen. Lite ironi, även om det faktiskt inte skulle förvåna mig, med tanke på resterande obegripliga misstag som polisen gör. Tack Pärlan!
Och tack Pärlan!
Tack för den här insikten i just arbetet med digitalkameror.
Ja!
Och det här stämmer väldigt bra med vad andra experter har sagt offentligt.
Och så har vi från lyssnaren Ann-Marie. Hej, jag tycker man kan se ögon i närbild på ett av fotorna från tjejernas kameror. Det ser ut som en man. Vänliga hälsningar, Ann-Marie. Oh, det här gör mig nyfiken. Vilken bild?
Ja, vi vill också veta vilken bild. Ann-Marie, hör av dig igen. Ja. Vilken bild är det? Är det en nattbild eller är det en tidigare bild? Det måste vara en nattbild nästan.
Mm.
Om det inte är den berömda bild 505. Du kan ta nästa också.
Ja, då är det M på Patreon. När tjejerna bokade resan till Manama så trodde de att de fått ett paket med volontärarbete på en skola fixat. Personen i Panama som sa sig ha hand om kontakten med skolan i fråga var inblandad i någon form av människohandel. Tjejerna anlände till Panama och stötte lägligt på Aileen i Bocas del Toro. Aileen, som också lägligt arbetar på språkskolan i Boquete, som jag förstår har en del i organisationen av volontärarbete. Aileen åker med tjejerna dit när de är klara med paradiset i Bocas. Tjejerna åker för att besöka skolan de ska volontärarbeta på innan start och får ett taskigt bemötande. Skolan var inte informerade om att tjejerna skulle komma dit, för de var inte ens inbokade från första början. Tjejerna blir presenterade för Feliciano och erbjuder massa turer. Vad vi har fått höra så bokade Feliciano in något med tjejerna och avrådde dem från att gå pianista själva. Vad han egentligen sa till tjejerna var att de kunde gå dit själva. Feliciano ger sedan sken av att bli orolig när tjejerna inte dyker upp på utsatt tid för utflykten. Medan tjejerna själva har begett sig ut på vandring i pianista efter Felicianos medgivande. Feliciano vet att tjejerna är försvunna innan de knappt hunnit ta 50 steg på sin vandring. Feliciano skapar ett alibi. Tjejerna stöter på Tito och gänget någonstans efter att ha nått Mirador, om inte innan. Oavsett så kan de inte skaka av sig killarna, så de blir tvingade att ta så kallade turistbilder. Men man kan se att Chris börjar se trängd ut på fotorna. Tjejerna tas till fånga av Tito och gänget, och vi antar för någon form av människohandel. Är de bevakade kan det förklara varför de inte har skrivit några sms där de ber om hjälp och så vidare. Larmnumret kan man ringa snabbt och diskret utan att ens ha telefonen uppe en längre stund. Väderappen kan ha öppnats i hopp om att få en hint vart man befinner sig. Det brukar stå såvida det finns mottagning. De satt fastbundna, med händerna rörliga, i en slags grotta eller ravin. Nätterna var den enda stunden de kunde bli lämnade obevakade. Eftersom det var mörkt så tog de bilder i blindo för att se om det visade något kring var de befann sig och om det fanns några flyktvägar. En gång föll bilden av en slump på Chris skalp. Aileen drog hastigt. Med sig hade hon diverse organ. Tito och de andra, samt Feliciano, behövde göra sig av med DNA och spår efter rep, kedjor på kvarblivande kroppsdelar. Man försökte bleka samt sprida ut dem här och där. Feliciano hittade dem. Nämen. Och redan nämnt är ju att fall rörande kvinnor inte prioriteras hos polisen. Så det var nog ett brott dömt att lyckas.
Ja, tack för den teorin, M.
Spännande.
Jag tror ju att när man vill syssla med organhandel, om det nu överhuvudtaget sker i Panama, så skulle man ju inrikta sig på lokalbefolkningen, eller på ursprungsbefolkningen. För de verkar ju väldigt diskriminerade och utsatta.
Mm.
Men att ta två högprofilerade europeiska turister på det sättet, det kanske är svårt att förutsäga att det skulle bli sån otrolig uppståndelse. Men det skulle ju också i och för sig förklara varför det inte har gjorts igen. Och då kanske de tänkte, nej, vi går tillbaka till ursprungsbefolkningen.
Ja, skulle det inte ha funnits lite fler fall av sånt här?
Om de kanske höll sig till ursprungsbefolkningen ett tag och sen bara, nej, vi tar de här också.
Och så blev det lite tokigt.
Ja, och så insåg de, oj, det var jättedåligt. Vi råkade göra det.
Skapa ett av världens största mysterier.
Ja, vi lägger ut lite kroppsdelar så kom de undan ändå. Mm. För de kom ju faktiskt undan om det.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Brott. Vi spelar in det här den 28 januari 2024 och jag har letat efter uppdateringar från dammprojektet där ormfloden slutar men inte hittat några än. Om ni stöter på sådana uppdateringar, mejla omedelbart till simwaypodcast@gmail.com.
Gör det. Jag är jättenyfiken och de borde ju, det är ju inte så bra att, att det inte finns några uppgifter att hitta. För de borde ju, har de hittat någonting så skulle det ju spridas väldigt fort.
Det är ju möjligt att de har hittat någonting och tänker göra en jättestor grej av det. Och har hemlighållt och spelar in en dokumentär, för de hade med sig dokumentärfilmare.
Mm.
Och vill överlämna det till polisen samtidigt som dokumentären släpps. Fallet är ju inte på något sätt brådskande nu.
Mm.
Men det skulle ju vara oerhört cyniskt mot de anhöriga.
Mm.
Så att luta ju åt att tro att de inte hittar någonting. Men de gjorde ju ändå en dokumentär. Och om man tittar på den här Travel Channel-dokumentären så finns, de hittar ju ingenting heller. De är ju bara ute och lallar på spåret på väg till Alto Romero. Och det är ju de en jättestor grej av. Så att gräva den här dammen skulle man kunna göra en jättestor grej av också.
Men hur ser skelett ut efter 10 år?
Ja, det vet vi ju. För vi hittar ju de här spädbarnet och den gamla kvinnan.
Mm.
Och det var ju ben som man letade längre. Men det tar ju väldigt lång tid att totalt förstöra ett ben. Även i en våt djungel.
Ja, men jag tänker om resterande kroppsdelar har hamnat i floden och spolats ner till själva dammen.
Ja.
Och så har ju de sjunkit ner till botten och ner under jorden eller den här bottenytan. Och då ska de vara där och gräva i den här dammen och försöka få upp det här.
Ja, det låter som ett jättestort projekt, verkligen ett arbete av rang. Och jag är ju nästan säker på att när de väl börjar gräva, då är ju Feliciano där och hjälper till.
Mm.
Han bara, titta vad jag hittar.
Mm.
Det var alla teorier vi hade för idag, men vi vill absolut ha just dina teorier också. Har du lyssnat på alla 10 avsnitten i Chris Kremers Lisanne Frohn-serien så vill vi veta vad du tror. Och mejla det till simwaypodcast@gmail.com.
Simway med Z.
Sen behöver vi också lite vanliga lyssnarhistorier. Kanske teorier om några av våra andra fall. Eller då tillfällen i ditt liv när mord har spelat roll för dig.
Mm.
Och mord har påverkat ditt liv. Om du inte kan få nog av mord i din poddspelare så kan jag rekommendera min podd Massmördarpodden som nu ligger ute på alla poddappar. Och det är ganska många som hittat den. Så det gör mig glad. Där har vi även tagit upp då Stockholms blodbad. Gjorde vi 4 långa avsnitt om jag och David. Och det kom en film i januari 2024 som hette Stockholm Bloodbath på engelska. Som var överraskande bra tyckte jag. Jag var och såg den. Och den var väldigt historiskt korrekt för att vara en ganska rolig actionfilm.
Mm.
Men de gjorde fantastiska tolkningar av Christian Tyrann och ärkebiskop Gustav Trolle och liknande karaktärer. Och de undvek som pesten att nämna Gustav Vasa. Han nämndes eftertexterna som The New King.
Mm-hmm.
Ni kan även lyssna på min serie som jag också gjort med David. Om Hiroshima och Nagasaki. Och där kan vi prata mycket mord på kort tid. Med 2 atombomber.
Ja.
Det var en tråkig morgon i Hiroshima den dagen när det small.
Ja, och även mord på längre tid av atombomberna.
Oh ja.
Mord på generationer efteråt.
Ja, en av de mest sorgliga konsekvenserna av atombomberna på Hiroshima och Nagasaki. Var att städerna var ju hotade av vanligt bombflyg. Så föräldrar hade skickat bort sina barn. Och sen när stan sprängdes så hade barnen inga föräldrar längre. Och då skickades de tillbaka. Och så gick de runt där i ruinerna, hade ingen mat, inga föräldrar, ingenting. Och då kom jakutsan och plockade upp de här barnen och tvingade då pojkarna att jobba för dem. Och tjejerna tvingade dem till prostitution. Och vilka var kunderna för prostitutionen? Alla amerikanska soldater som ockuperade Japan. Det är så mörkt. Okej, nog med promotion för Massmördarpodden.
Ja, men har ni inte fått nog av mörker så lyssna på Massmördarpodden. När jag gick igenom den här listan så blev man ju väldigt, väldigt, väldigt sugen på att hugga in i några.
Det finns betydligt fler på Massmördarpoddens Patreon också. Bland annat vår fantastiska 12-avsnittsserie om Shinriku och den här sekten som skulle döda alla i hela Tokyo med nervgas. Och bland annat lyckas gasa sig själva. Men nu går vi vidare till nästa avsnitt där jag ska prata om folk som dör i vildmarken. Och ringer de då två larmsamtal och sen sitter de och myser i en vecka och så tar de 100 nattbilder. Nej, det gör de inte alls.
Nej, och är du Patreon så ses vi om 3 sekunder. Är du inte det så ses vi om redan en vecka. Tack för att du har lyssnat.
Och följ Josefin på Instagram, j.monen. Följ Mördarpodden på Instagram.
Mördarpodden. Och följ Dan Hörning, sök på Dan Hörning.
Följ mig på X.
Vad heter det där?
Kassakake.